Morsning, korsning, känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 28 december, eventuellt tidig onsdag 29 december när ni hör det här. Vi spelar nämligen in under eftermiddag, tidig kväll. Jag sitter och följer andra halvlek av Southampton mot Spurs, där både du och jag har slagit fast att Conte har kunnat under det här märkliga jävla corona-uppehållet Spurs har haft i december lagt sin varma italienska hand på detta gäng och fått fart på grabbarna.
Ja, men har inte jag sagt det hela tiden? Har jag inte varit väldigt tydlig? Annars låt mig vara tydlig kring Antonio Conte. Han är garanti. Sen kanske man önskar en annan typ av tränare. Man kanske vill spela en annan typ av fotboll. Men han är i alla fall garanti på att vända en dålig trend. Han är garanti på att få sitt lag att vinna. Sen beror det såklart på vilka spelare han har i laget och vad han har för förutsättningar för att lyckas. Men att Antonio Conte kommer in och gör bra grejer med fotbollslag, det hoppas jag att alla förstår.
Ja, vi kommer snacka väldigt mycket Spurs och Tottenham året 2021 och en hel del Harry Kane ihop med Erik Niva redan på fredag i del 1 av våran årssummering, så vi behöver inte fastna speciellt mycket vid Spurs. Vi konstaterar bara att det blev som både du och jag har varit inne på, att det har blivit en väldigt väntad effekt och att Spurs under de här många och långa spelfria veckorna senaste tiden har kunnat nöta in den fysik som Contes fotboll kräver och att de nu ser ut att flyga fram.
Nej, men exakt. Alltså, det tar ju alltid mer eller mindre lång tid för en tränare liksom att få effekt. Det är klart att man kan få liksom en energi in i ett lag och en kortsiktig effekt också. Men jag tror nog att alla Spurs-supporter kan vara rätt lugna inför liksom 2022. Och vet att det här är nog ändå trots allt lägsta nivån. Alltså det som händer med Antonio Contes lag, det är att de blir bättre och bättre. Det finns säkert undantag som liksom de som vill slå mig på fingrarna här. Men överlag så är det så. Sen kanske inte jag tror på Conte över en femårsperiod i Spurs. Men jag börjar också mindre och mindre tro på långa tränarcykler. Alltså det finns ju undantag som bekräftar den regeln såklart också, med Klopp. Vad är han inne på nu, fan, i Liverpool till exempel?
Han kom hösten 2015.
Känns, ja, det är 2015, du vet, det är en evighet sen. Faktiskt helt otroligt.
Ja.
Men det finns ju få som honom. Men i och med att den snurrar så jävla fort nu i fotbollen, kommer inte snurra långsammare framöver, så är vi ganska säker på att kanske en tränare lever ett par, tre år i en klubb och sen så ska man nog byta miljö. Med några undantag. Som
känslan sagt. Är väl också att Klopp för varje säsong ytterligare i Liverpool så förkortar han sitt liv i andra änden med 2 år.
Så är det ju definitivt. Och man vet också att Klopp vet om det. Han vet att nu börjar det bli tajt till 70 här, alltså, om jag ska klara det.
Nej, jag tror verkligen att Klopp varje morgon när han slår upp ögonen brottas med liksom känslokvalet. Är det värt det? Ska jag verkligen fortsätta? Men alla i och runt den där klubben och föreningen dyrkar ju honom så till den milda grad att liksom det går inte för honom att tacka för sig.
Nu var ju inte meningen att vi skulle börja med Liverpool här, men jag tror också att det här fjolåret på något sätt har gett honom 5 år till i Liverpool. Alltså, det är som att han liksom stod på år noll när den här säsongen skulle börja, så att han var tvungen att, för jag tror att han drivs av det liksom, att bekräfta sig för omvärlden återigen. Jag tror att han vill liksom visa alla, och då ska han vinna ligan igen, och så ska han vinna Champions League och ja, men du vet, göra om allting igen.
Absolut. Dock så är ju känslan att Klopp, i och med att han både lyft Champions League-bucklan och den där efterlängtade Premier League-pokalen som Liverpool-tränare, att han typ behöver göra båda sakerna igen, eventuellt också samma säsong, för att kunna liksom sluta på topp. För jag tror verkligen Klopp vill lämna Liverpool när han står på topp rent liksom resultatmässigt, meritmässigt. Och jag tror, som du är inne på, fjolårssäsongen med alla skador, med de uteblivna titlarna, med liksom haveriet i ligan, att man höll på att missa Champions League, som förvisso kanske var fullt naturligt med tanke på hur brandskattad truppen var av alla skador och så vidare och så vidare. Men att det fanns också en det blev ju liksom en ny Klopp i form av hur mycket han gnällde på domare, hur mycket han gnällde på FA, hur mycket han gnällde på spelschemat och tv-tider. Han gjorde ju ganska många osympatiska intervjuer. Mm. Det blev ju liksom, alltså, det blev ju en sida av Klopp kom ju fram i fjol som jag tror att han också vill tvätta bort eller liksom få folk att glömma.
Ja, men jag fattar. Men samtidigt så tror jag att det liksom, den sidan finns väl hos alla människor. Jag håller med dig, jag tror också att han vill. Han skulle liksom inte kunna lämna Liverpool med det ansiktet, med de intervjuerna, utan det är som du säger, han vill nog jättegärna lämna med ett stort leende och ett par titlar till.
Ja, exakt, och då blir ju problemet, det var ju det som
om man ska
var,
lämna liksom Liverpool någon gång, jag vet inte.
Nej, exakt, han kanske kör tills han dör. Han stupar i det där
69
tekniska
då, eller vad har vi sagt?
Ja, men skulle det inte vara liksom the perfect way to go? Du vet hur Klopp kan, det gör han väl nästan alltid. Alltså du vet när Klopp har tackat alla spelare, motståndare, domare och han vet att kameran följer honom. Han applåderar 3 av 4 läktare innan han vänder sig mot the cop och börjar gå mot the cop. Och sen då liksom stegrar sårlet. Det börjar liksom så här, nu kommer det snart. Och så bankar han sig aggressivt mot hjärtat, mot bröstet 3-4 gånger. Alltså det här ser du ju framför dig när jag nu beskriver det, eller hur?
Ja. Absolut.
Vore det inte den ultimata Jürgen Klopp-döden ifall han liksom på väg mot the cop får en hjärtattack, så att det som ser ut att vara hans patenterade liksom bröstkorgsbank snarare är liksom han själv som slår mot hjärtat. Vad fan är det som händer? Och så segnar han bara ihop och så dör han strax utanför straffområdet mot the cop i vad folk tror är hans patenterade liksom visa hjärtabank.
Makabert. När vi ska summera snart med Erik Niva, som du sa här, 2021. Du börjar prata om att han segnar ner framför det kopp och försöker banka igång sitt eget hjärta här. Nej, men var du druckit, var du i glaset där uppe i Härjedalen?
Nej, det är bara lite skumpa. Men jag tror helt ärligt att Klopp också hade gått med på att det hade varit the perfect way to go.
Kanske, jag vet inte. Jag såg att du har lyssnat på Ola Rapace och Fredrik Söderholms nya podcast. Det finns ett mörker i det inför det här avsnittet, Gusten. Och sen så har det ju dessutom då varit ett coronaår och matcher ställs in och omikron liksom väller över det svenska samhället nu och det är återigen osäkra månader framåt. Vad ska hända?
Jag ser att
det finns ett mörker över dig.
Jag ser att du driver fram med korståget igen på Twitter.
Det var någon som skrev på Twitter att det där att hålla på och gnälla över att saker och ting ställs in, det är ju väldigt mycket 2020-21. 2022, då ska vi bara sura över att det är restriktioner överhuvudtaget. Mm. Och jag höll med.
Ja, jag förstår. Nej, men absolut. Sen håller jag inte med dig om att det finns något mörker över mig. Jag är på en väldigt ljus plats. Sitter där med lite bubbel i en fjällstuga i Bruksvallarna. Det är härliga tider och jag skulle bara säga det innan vi lämnar Klopp och Liverpool, att det som alltid var så jävla, tycker jag, imponerande med Sir Alex Ferguson och hans Manchester United, och det som verkligen var liksom det som särskilde honom från andra, när vi nu pratar tränare som är länge i en klubb, det var ju hans förmåga att bygga om laget. Alltså Sir Alex byggde ju egentligen 3 mästarlag. Det går väl att argumentera för att det typ var 4. Men att han över en 20-årsperiod byggde om det där laget, alltså rakt igenom.
Och det är väl det som är det svåra.
Exakt.
Det var det
jag skulle komma till.
Som ledare, att liksom inte återuppstå, men kanske
förnya sig själv.
Återväcka sig själv, att hela förnya sig och att hitta nya motivationer hela tiden, att driva det framåt.
Ja. Och det var det jag skulle landa i bara kring Klopp, att det tror jag är liksom den svåraste, ja men den svåraste exiten ur Liverpool-rondellen för honom, att när blir han då klar? För att ska han vinna de stora titlarna igen med Liverpool, så är ju risken att han efter den här säsongen eventuellt då kommer behöva börja bygga om laget. Kommer Mohamed Salah skriva på det där kontraktet eller inte? Jag är inte så säker, för att det är en jävla massa pengar som ska upp, det tycker jag också. Jag såg någon lönelista Premier League här för någon vecka sedan. Du vet att Saúl Ñíguez, Alltså, Chelseas från Atletico Madrid inlånade och nästintill liksom hånade allround mittfältare som knappt har gjort en minut sedan den där första halvleken där han byttes ut i paus och av Thomas Tuchel bedömdes som det var katastrof. Han tjänar alltså lika mycket som Mohamed Salah.
Ja, det är faktiskt otroligt.
Och då kan man ju förstå att Mohamed Salah lyssnar på dem som erbjuder honom 200% i löneökning.
Ja, men vilka gör det då? Vilka klubbar skulle han potentiellt sett kunna gå till och tjäna mer?
Jag skulle kunna tänka mig att om PSG blir av med Kylian Mbappé här, att det finns en plats för honom där. Jag kan absolut tänka mig att Real Madrid, om de inte liksom hittar en lösning på Eden Hazards position eller i den liksom hierarkiska rollen. Det finns nog de som det finns nog de som kan höja den där lönen oavsett vad, alltså vi pratar om Klopps brintid i Liverpool, det är väl klart att även spelare som Salah, Mané, Jordan Henderson, Andy Robertson, kanske även Van Dijk, alltså det är väl klart att det är ju stöttepelare och grundbultar i det här Liverpool också som inte kan, alltså, de kommer inte ånga på i 5 säsonger till. Och då ska Klopp bygga om det där laget till ett nytt Champions League-vinnande lag eventuellt, eller ett nytt Premier League-vinnande lag.
Men han har ändå gjort det bra hittills. Alltså, det är 5-6 år, det är inte 2 år. Och även om många av nyckelspelarna har varit samma, ja, exakt. Men jag tycker ändå att han har hittat, alltså, speciellt har han gjort det jävligt bra med de unga spelarna. På tal om utmaningar, på tal om svåra saker inom fotbollen, att göra en U-spelare till en A-spelare, det är väl också bland det svåraste som finns. Och dessutom på den nivån som Liverpool är på, där är han ju också en mästare, måste jag ändå säga, Klopp.
Ah, det vet jag fan om jag håller med om. Alltså, Trent Alexander-Arnold i all ära, men det är ju också typ den enda spelaren som över tid har presterat på deras ordinarie A-nivå som har kommit från U-lagen. Sen finns det jättemånga med hög
många
potential.
Som han håller på och slussar in.
Absolut, absolut. Men det är ju inte någon liksom, det är inte någon homegrown till hälften elva Liverpool ställer på benen.
Han har lite mer att bevisa
laget
där. Okay då.
Så är det. Mm. Och jag tycker att man i mångt och mycket fortfarande krämar ut väldigt mycket bra av det laget, alltså av det mästarlaget han byggde. Han har ju inte börjat bygga om så jäkla mycket.
Men jag ska säga det, att så här bygga om och att hela tiden förädla lager. Det kanske snarare handlar om att man ska ligga på Liverpools nivå och söka titlarna varje säsong. Mm. Så handlar det om att förädla, och där tycker jag han har gjort det jävligt bra. Van Dijk är ett bra exempel. Alltså, bra på att använda kikarsiktet. Vad är det som behövs här för att vi ska ta nästa nivå? Alisson, ett annat sånt exempel. Det var väldigt tydligt att där behöver man göra någonting. Sen har det ju hela tiden varit snack om det centrala mittfältet. Där kan Liverpool fortfarande göra någonting för att bli ännu bättre. Sen summerar man liksom ERR och vissa spelare liksom tenderar man att höja, eller deras gärning på fotbollsplanen tenderar man att höja i efterhand. Och där tror jag att vi kanske har varit lite blinda för vissa spelare.
Ja, jo, absolut.
Typ Henderson.
Ja, alltså,
jag tror omvärlden, alltså, ibland så behöver kanske också bara de lojala spelarna. De som går in och gör jobbet. Mm. Alltså, det är viktigt för att få ihop ett sånt lag som Liverpool ändå är. Du behöver kanske 2 sådana spelare. Firmino eller på att säga, men Fabinho är ett annat exempel såklart.
Absolut.
Också.
Hörrni, vi släpper Liverpool, konstaterar att det är bråda dagar i England. Där spelas ju den enda fotbollen som är igång för dagarna. Det är lite jul- och nyårsledigt varstans. Spanien kickar väl igång en omgång direkt efter nyår. Men i Italien så är det lite uppehåll. Tyskland, Frankrike lika så. Så att det är ju i England det händer. Det var ju en målrik och svängig historia under Boxing Day. Manchester City gick på knock första halvlek mot Leicester. Höll på att schabbla till det andra halvlek när Leicester gick upp till 4-3. Men sen så stängde ju City den där butiken och återigen visade att Petar vi bara i fyrans växel så är det liksom inga som hänger med. Arsenal fortsätter slakta vidare. 5-0 borta mot Norwich som mer och mer återigen ser ut som ett championship-lag. Kanske inte är liksom den tyngsta värdemätan. Men fan vad de ångar på Arsenal ändå. De tar ju sina treor. Alltså de håller ju på liksom att lämna jävligt många lag bakom sig i tabellen. Som inför och som under hösten, som kanske framförallt efter Arsenals inledning, skulle vara med och brottas om samma slutpositioner som Gunners. Alltså, nej, jag är full av beundran för Arsenal.
Ja, vad det gäller Arsenal, jag tänkte bara säga alltså, två saker. Först skulle jag vilja säga grattis till alla som ryggade Toto-trippen borta på Betsson. Det vart ju lite pengar, pappa sa det till mig här. Jag tror han vann 950 kronor och det tycker jag är väldigt kul. Och till alla som är sugna på mer, och då riktar jag mig till alla som är 18 år. Och självklart ska man inte ha problem med spel. Har man det, då är det stödlinjen.se som gäller. Men då är det återigen dags för succén. Jajamensan. Vi var vinnare senast och vi planerar att bli vinnare igen. Det är Travtotto jag pratar om. Och vi har Aurora Show på plats och vi har vinnaren Hattusa. Jajamensan, Hattusa är vinnaren Aurora Show. Ni kikar in på våra sociala medier, ni är med och ryggar Travtotto. Det var bara det jag skulle vilja sticka in med som det första. Och som det andra, Gusten, så är det en som har mejlat till oss här. Och han skriver så här: hallå där, tack för en jättebra podd och gott slut, gott nytt år. Ola heter han för övrigt.
Rapace,
nej, Nordin. Han är stor Arsenal-supporter, tror jag. Han skriver: förra året ville ni avskriva Arsenal helt som toppklubb. Ett Arsenal som i det skedet hade spelat i Europa 24 år i rad, vunnit 4 titlar de senaste 6 åren, men som gjort en riktigt svag höst. Ganska historielöst och kortsiktig analys för att vara ny, kan jag tycka. Ett år senare är jag nyfiken på om ni står fast vid den åsikten eller om vi får en avbön i podden.
Nej, men alltså, jag kan tycka att det är väl ett rimligt mejl att skicka när man har suttit på sin kammare och kokat som Arsenal-supporter i 3-4 år här nu. Och det har ju varit, alltså, det har ju varit ett steg fram, 3 steg bak egentligen. Ja, alltså, sen snacket började gå om att Wenger skulle tacka för sig, sen liksom Wenger out började få liv och få fäste och började växa. Sen dess har ju liksom, det har funnits framtidstro och det har funnits en månad här och en 3-veckors period där och en värvning här och liksom en signal inifrån klubben om att jo, absolut, vi är på rätt väg, för att sen följas upp med nästan det dubbla, ibland det trippla av det rakt motsatta. Och det har varit allt från värvningar till spel och resultat ute på plan, till hur tränare har satts eller inte satts. Och det där tror jag att de flesta kan liksom skriva under på, även Arsenal-supporterna. Och det jag vill minnas att vi utgick ifrån i fjol när vi pratade om Arsenal som en ex-stor klubb eller en ex-toppklubb. För att jag tycker ändå man ska hålla, alltså, man ska ändå göra skillnad på storklubb och toppklubb. Alltså, IFK Göteborg är ingen toppklubb i Sverige, men det är en storklubb. Arsenal är ingen toppklubb i Premier League, men det är en storklubb. Och så vidare och så vidare. Kan man hålla på ganska länge ju fler länder man byter. Så det tycker jag ändå är...
Men han skrev ganska... toppklubb i alla fall.
Ja men okej, okay, då bra. För det var ju det vi liksom, det var ju det vi utgick ifrån. Arsenal som en ex-toppklubb. Och det är verkligen detaljerat minst, det är att vi utgick från att Arsenal har inte ens längre förmågan att dominera matcher på hemmaplan mot bottenlag. Och exakt, det för mig...
Men så här, börja med att vinna hemma, ja, det är det vi sa.
Exakt. Innan man ska börja prata om liksom Champions League-platser och hur ska Gunners komma tillbaka till toppen och börja utmana om Premier League-titlar. Alltså, det går inte att ta de orden och framtidsvisionerna i munnen innan man ens liksom dominerar bollinnehavet och tar 3 poäng hemma mot Burnley. För det var ju en period där förra säsongen där jag tror Arsenal förlorade 4 eller 5 raka matcher på Emirates. Och det är liksom så här, hur du än vrider och vänder på det så måste man börja i ändan av att ja, men ta poängen mot bottenlagen på hemmaplan i alla fall. ta tag i bollen och visa att du i alla fall liksom så här, här.
Ja, nej, men jag tror att det var ganska tydligt. Men det var väl det han kanske inte, alltså, höll med om, och att man inte var en toppklubb längre. Men jag står fast vid den analysen där och då. Sen är man ju en storklubb, och när storklubbar börjar komma igång och man börjar få liksom, ja, men dels ordning med tränare, för det har ju varit det viktigaste av allt för Arsenal, och sen värvningarna som faktiskt har varit svala, totalt iskalla, om man, med några undantag såklart, så har man ju även där börjat hitta lite mer rätt. Och jag vet inte var du håller Arteta just nu, men vissa tränare känner mig som Solskär, att så här, ja, men jag kan inte ge mer tid, men med Arteta har man ändå känt någonstans i bakhuvudet att fan, det kanske blir bra ändå.
Ja, periodvis, absolut. Sen så har han ju följt upp det med, som jag var inne på, perioder där det har sett helt hopplöst ut. Och jag tänker inte göra samma misstag igen, att man efter, ja, men de här två senaste månaderna konstaterar att Arsenal kommer slåss om någon ligatitel nästa säsong, eller att Arsenal kommer kunna hävda sig i Champions League nästa säsong. Alltså, det har gått två månader av bra resultat, av bra spelmässiga insatser här och där, långt ifrån liksom konsekvent. Det har funnits riktiga jävla klappusla insatser också. Men det som verkligen har fått mig att tycka att Arsenal har kommit någonstans senaste tiden, det är ju hur spelare som Martinelli, Smith Rowe, Saka, Ödegård, Tomiyasu, Tierney, Ben White, Ramsdale i mål och så vidare. Hur de spelarna...
går det för Pepe?
Det går piss. Alltså,
jag menar, på tal om så här, värvningar och misslyckas, så här, ja. Var det inte typ 80 miljoner euro eller någonting man köpte honom?
Jo, det är absolut den summan som har slagits fast att han kostade. Så att det är ju en av de sämsta värvningarna som har gjorts det här decenniet. Det tror jag alla kan skriva under på. Men som sagt, alltså, jag kommer inte ropa hej igen och konstatera att nu är Arsenal här. Nu är man inte längre där. Men jag tycker att man har väldigt mycket positivt att ta med sig av de senaste 8-10 veckorna. Och där måste man ju såklart ge det till de inblandade, främst Mikel Arteta. Men jag ser det långt ifrån som omöjligt att Arsenal också kommer in i en rejäl svacka här nu. Januari, februari, när man ska in i FA-cuperna. Alltså, du vet, jag har sett det här laget liksom kliva ur form också, så att vi får väl se vart det tar vägen.
Ja, men så här lite grann, alltså, man är ju närmare så att kriga med Spurs, United, kanske West Ham. Jag säger nu, medan vi spelar in, så leder de med 3-1 faktiskt mot Watford, men närmare att fortsätta kriga där in i maj om den sista Champions League-platsen snarare än att ta upp någon kamp med City, Liverpool, Chelsea. Jag säger inte att man behöver vara en toppklubb för det, eller behöver man vara en toppklubb? Behöver man vara med och slåss om topp 3-platserna för att vara en toppklubb i Premier League? Om vi nu ska liksom bara sätta definitionen lite snabbt.
Alltså,
det tycker jag nästan.
En toppklubb ska ju vara med, alltså en toppklubb i Premier League ska ju landa en Champions League-plats 3 av 5 säsonger.
Ja.
Tycker jag.
Ja, ja. Men låt oss se Arsenal.
Man ska ju dessutom komma ihåg, att det Arsenal presterar nu och liksom den här hösten som varit, den senaste 2-månadersperioden som varit, är ju också en period av att ett hopplöst Tottenham alldeles nyss har bytt tränare och kommer varva upp från och med nu, vara förmodligen i helt annan slagstyrka nästa säsong. Manchester United, ett hopplöst Manchester United, har också precis bytt tränare, förvisso med någon märklig interimlösning som eventuellt blir ett nytt namn till nästa säsong. Ja, vi får väl se vart det landar, men det är ju inte ett Arsenal som ligger 4 och går bra i en Premier League där alla andra toppklubbar också mår bra och presterar liksom ganska nära toppen av sin förmåga.
Nej, men så är det väl. Du, det här var ju en fråga från en av våra lyssnare, och tanken är väl så här, snart en halvtimme in i det här avsnittet, att vi skulle göra ett frågeavsnitt.
Ja, delvis i alla fall. Det har ju ändå spelats ganska mycket fotboll i England och det är väl säkert många som...
Jag tyckte
att
jag sparkar igång det med ett mejl.
Ja, men det var bra. Jag skulle bara säga det att jag också från Boxing Day tog med mig The Return of Big Rom. Alltså Lukakos insats, inhopp ska jag säga, mot Villa. Fan vad imponerad alltså. Vilken klass han visade i många aktioner och vilket sparkapital Chelsea ändå har där.
Ja, det har varit lite roligt på slutet att liksom värvningen har fått lite kritik. Typ, ja men det blir inte bra, det blev inte bra med Lukaku. Typ. Jag har varit där några månader, dessutom varit skadad. Och folk börjar ifrågasätta värvningen. Är inte det lite konstigt?
Jo, det
har inte undgått dig. Att värvningen som så, alltså värvningen har ifrågasatts.
Nej, herregud. Men samtidigt så är det väl den verkligheten de här, alltså absoluta toppspelarna lever i. Det ska levereras omgående, annars så börjas det liksom ropas flopp hit och misslyckad värvning
jo,
dit.
Jo, men det ska också noteras, tycker jag, och låt oss vara tydliga. Agenten har ju redan börjat prata om en ritorno till Italien, så att, det är klart det kan få fart lite på alltså den typen av åsikter också om själva värvningen.
Jävla imponerande inhopp var i alla fall. Chelsea med 3 tunga poäng borta mot Aston Villa. Brighton vann för första gången sedan Dacke. Och sen igår då så tittade jag på Newcastle mot Manchester United. Jag förväntade mig när jag såg laguppställningarna. Okej, Paul Pogba saknades på grund av skada och jag tycker fortfarande att han tillhör det bästa Manchester United kan ställa på benen. Men det var ju väldigt många som var inne på att ja, men det här är nog det bästa Ralf Rangnick kan formera när det kommer till den Manchester United-trupp han huserar. Och så ska de möta då Newcastle, hopplösa Newcastle som bara vunnit en match hittills och som brottas med både skador och covid och ett hopplöst tabelläge. Ja, men det kändes bara som att nu ska Ralf Rangnick efter också ett litet så här covid-uppehåll och förmodligen en del timmar på Carringtons träningsplaner visa att okej, det är det här vi menar med liksom den tyska energifotbollen. Alltså det var fan den sämsta insats jag sett på väldigt, väldigt länge. Ole Gunnar Solskjær måste ha mys där uppe i Nordnorge.
Ja, vi pratar lite om ledare, alltså det man önskar där är ju en tränare som skriker igång laget, som liksom bara får in den där energin. Jag vet inte exakt vad det är som gör tyska energitränare till tyska energitränare, men någonstans måste det ju komma ett ledarskap som liksom sparkar igång det, som får fart på det sådär. Här kändes som att man käkade morfin innan matchen och gick ut halvsömniga. Det var ju bedrövligt att se. Men många också, alltså kollektiv, men också många individuellt sett usla jävla prestationer.
Ja, framförallt så ser de ju helt osynkade ut i det här liksom pressspelet som är Ralf Rangnicks liksom sigill och adelsmärke och signum.
Och det kanske kan ta lite tid, absolut.
Jo, men igår så var det inte bara den här liksom osynkade pressen, utan det var väldigt många gånger också en helt obefintlig press. Då var det så här, ska de inte spela det där spelet? Ska de inte kliva högt och kliva med en intensiv press och sätta in den på offensiv tredjedel? Eller är det liksom så, har vi missuppfattat vad som är grejen här? För då tänker man att ja, men då får de väl sjunka lågt. Ja, men då tänker man att okej, då får de väl sjunka lågt och ligga rätt i sina block lite lägre ner, vinna bollen och sen så i ett etablerat anfallsspel när de väl kommer upp med folk, ja, men då finns det kombinationer här, det finns mönster, det finns spelare som kan slå sin gubbe, det finns principer som i alla fall försöker ta någon slags form här av vad man vill göra. Det enda jag såg var liksom McTominay och Fred vilsna på inne mittfältet, stå där med bollen. Jaha, vem ska jag försöka hitta här? Jag har inte den här passningsfoten så att jag kan trä in den på 40-50 meter. Knappt en överlappning, knappt en spelare som liksom fyllde på in mot boxen. Det var Ronaldo stod och slog ut med armarna och var missnöjd med vilka bollar han fick. Edinson Cavani skällde ut spelare när han kom in. Alltså, så jävla, alltså det såg ut som ett lag som är på väg att sparka tränaren.
Nej, jag håller med. Det var en förvånande prestation kan jag tycka också. Alltså, vi glömmer bort Ronaldo här också som gör en jävligt svag match. Och det kanske väl lite, efter så många år i toppfotbollen och alla titlar han har vunnit, både individuella och med sina lag. Newcastle borta på juldagen. Han är inte van att spela. Det var ett tag sedan han spelade julfotboll. Nu är inte det någon ursäkt till att man gör en dålig prestation, men jag tyckte han också var en skugga av sig själv. Jag fick lite mess här från folk som undrade om Ronaldo kanske var slut, men ville vara väldigt tydlig då tillbaka att det är inte de här matcherna han brinner för längre. Och det kanske också är ett problem. Och då kanske han inte ska spela. Jag vet inte, men nu var det inte bara Ronaldo. Nu var det väldigt många spelare som kände som att de ville gå på julledighet snarare än att åka till Newcastle och göra fotboll.
Samtidigt, alltså, så här, de matcherna Ronaldo brinner för att spela måste de ju också nå. Så då är det ju de här matcherna de behöver vinna. Ja, i alla fall liksom. Alltså, han kanske inte behöver vara dominant i 93 minuter längre, och det är inte den fotbollsspelaren han är idag. Men man kanske i alla fall ska kunna kräva att han ska komma till ett avslut på 90 minuter mot ett av ligans sämsta lag.
Han hade något avslut där i andra halvlek som publiken hade väldigt roligt till.
Ja, jo. Ah, jag tror det var väl i slutet av första halvlek.
Men försöker. Du, ska vi höja en individuell prestation från den här matchen, så ska vi säga någonting om Emil Kraft.
Jag vet inte. Alltså, det var väl solitt. Det är absolut.
Kanske hans bästa Premier League-match.
Ja, alltså det kanske säger mer om övriga insatser än om den här. Jag vet inte om jag tycker att det var liksom så här någon wow-insats. Däremot så måste man ju säga att den här... Alltså,
men kan man göra en wow-insats som så här klassisk ytterback som Emil Kraft där? Han stod rätt, han vann väl det mesta liksom, en mot en i defensiven och ja, men gjorde en bra match. Liksom.
Det var bra, men jag tycker inte vi behöver liksom dra fram valthornet här och blåsa en fanfar för Emil Krafts.
Jag har valthornet bredvid mig här.
Ja, det ante mig. Jag tycker bara att man kan sätta ett utropstecken bakom Alain Saint-Maximin. Alltså. Vilken jävla... Vilken enmanna cirkus det är.
Sexy spelare.
Ja, det är så otroligt underskattad. Vi har ju pratat väldigt mycket om Neymar i de här termerna. Men alltså, att ha en spelare som gör att folk på läktaren och folk som sitter och kollar på matchen på tvn tycker att det är kul att liksom titta på fotboll. Som blir glad, som får ett leende på läpparna av att se en spelare dra iväg på en ride eller en dribblingsrä. Alltså, du vet så här, den egenskapen är så jävla underskattad.
Ja, men så här, spelare som lyfter sitt lag ensam, offensiva spelare pratar jag om. Alltså Zaha hade ju liksom, när han var som bäst i Crystal Palace så hade ju såna perioder där han liksom, ge bollen bara till honom så kommer han liksom driva iväg och hitta på grejer och skapa ytor för de andra kanske, eller göra mål själv sådär. Han är ju samma typ av spelare. Och då ska ju spela i ett Newcastle. Det är där han ska spela. Han ska ju vara cirkusartisten liksom, där som gör det någonstans bekräftat att betala den dyra Premier League-biljetten för att gå och kolla på en skitmatch. För att man lämnar, om man är på det, så du lämnar ju ändå planen. Precis som du som åskådare framför tvn, så lämnar du ju matchen ändå glad.
Ja, ja.
Och glad över att ha sett honom spela fotboll. Det räckte. Det var värt pengen, så att säga. För alla Newcastle-bor som kom dit. Newcastle-borna, människa korsad med grävling. Var det så vi slog fast igår, eller? Det är ju så det ser ut här uppe.
Något sånt.
Ja,
innan vi bara öppnar locket till frågelådan här, så måste jag bara konstatera att för första gången, tror jag, under min livstid, så känns det som att samtliga pristagare under fotbollsgalan blev helt rätt. Jag reserverar mig för...
Det var lätt i år, var det inte det?
Ja, det kanske det var, men det har väl varit tidigare år också, men ändå blivit fel. Och jag reserverar mig för att jag kanske inte är helt rätt på det vad gäller min utsaga här på damsidan. Där kanske du är en bättre domare än vad jag är.
Där kan jag kliva in.
Men jag konstaterar bara att Robin Olsen som årets målvakt, Victor Nilsson Lindelöf årets back, Emil Forsberg årets mittfältare, Alexander Isak årets forward, och att Emil Forsberg får lyfta guldbollen. Det känns liksom, ja, jag har ingenting att invända mot någon.
Nej, men det finns inga invändningar, och tar man damsidan så tycker jag att allting
är väldigt klart. Och grattis till Emil Forsberg som får sin första guldboll också.
Just det, stort grattis. Nej, men på damsidan så var det ju, alltså det hade kunnat bli så att Rolfö vann årets anfallare, eller Stina Blackstenius vann årets anfallare, och den andra vann diamantbollen. Men i slutändan så tyckte jag att Rolfö har haft ett helt överlägset år. Dels hennes enorma impact på det svenska landslaget, och sen jag menar så här, efter OS-silvret som visserligen hade lite bitter eftersmak med straffdramat på slutet och Karolin Seger som missade, så var det ändå ett fantastiskt mästerskap med många minnen för många personer som kommer bli bestå. Men direkt efter det så går de till världens bästa lag. Barcelona är på väg att bli helt överlägsna på damsidan. Och hon är liksom nyckelspelare, ordinarie i det Barcelona-laget. Så att ja, det har varit ett helt sjukt år, och jag tycker att hon var helt given att vinna.
Ja, men vad bra. Då är vi överens om att de fick det rätt även på damsidan.
Jajamensan. Vi är sponsrade av Nike, och ni har väl inte missat. Det är stor, fet julrea upp till 50% på hela hemsidan. Men det är ett litet krux här, va? Ni måste vara medlemmar. Och det vill väl alla vara? För det antar jag att ni vill. Rean är igång från den 23 december, alltså klockan 02.00 fram till den 6 januari klockan 09.00. Så passa på nu att införskaffa era Nike-favoriter när det är sån stor rea. Vi har lagt ut en unik länk som ni ska följa på våra sociala medier. Den går ni in via och se till att bli Nike-medlemmar. Det är alltså upp till 50% på Nike.com fram till den 6 januari. Passa på, vi säger stort tack till Nike för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ska vi kliva in i frågelådan lite snabbt då?
Ja, men vi gör det. Vi kikar in. Är det som vanligt eller? Dåliga frågor?
Ja, men det är väl klart att det kanske inte är bara sylvassa frågor. Kristoffer Joma, han undrar om det här är första säsongen som man kan säga att det är en nackdel att ha antingen Messi eller Ronaldo i laget.
Ja, nu pratade vi precis om hans prestation borta mot Newcastle, men nej, jag tycker inte det. Och sen, vad det gäller Leo Messi, så är det så jävla svårt liksom att än idag, det har ändå gått några månader, köpa övergången. Han känns som att han springer runt deprimerad. Nu är det nog inte så. Han lever på planen i PSG också, har det jättebra. Men det är någonting där som inte riktigt lirar. Men man kan fortfarande inte säga det. Alltså med Messi och Ronaldo på planen i de stora viktiga matcherna, det går inte. 2021 och i början av 2022 säger jag att det på något sätt skulle göra laget sämre.
Nej, och jag håller med. Alltså, jag tittar på Manchester Uniteds säsong hittills i stort och tycker att jag lyft bort Ronaldo från det där laget. Ja, då är det en riktig jävla sorglig resultatrad de har att göra med. Och när det gäller Messi PSG så är det bara konstaterat att de redan har vunnit ligan, de är vidare i Champions League. Nej, Messi kanske inte har liksom briljerat, och det har inte PSG som lag heller gjort, men de har fortfarande skrapat fram de resultaten man kan kräva av dem, och jag misstänker och jag förutsätter att det också kommer växlas upp här under de kommande månaderna fram till våren.
Ja, vad har Ronaldo gjort? 6-7 mål den här säsongen, eller? I ligan alltså.
Han har väl 7 i ligan och 5 i Champions League.
Jag tror han har 6 i Champions League till och med, om jag ska vara minst det fel. Jag kollade på det ganska nyligen. Så att, jag menar, ja, det går inte att säga.
Erik Johansson, han undrar vem som är den bästa irländska fotbollsspelaren någonsin enligt er. Jag kommer svara Robbie Keane.
Ja,
nej, det kommer jag inte alls göra. Jag kommer säga Roy Keane.
Nej, jag säger Robbie Keane. Jag älskade Robbie Keane. Så sen får alla Manchester United-supportrar ursäkta. Men det fanns ju någonting med liksom att han drog på sig den irländska landslagströjan och blev liksom dubbelt så bra varenda jävla gång han spelade. Det är alltid go-to-gubben. Mitrovic har väl en förmåga i Serbien och liksom överprestera fortfarande. Och han kan säkert spela 10 år till i det serbiska landslaget och dra ett paket röda Marlboro innan match och ändå liksom stånga in en jävla boll i 91 och ta dem vidare till en åttondelsfinal. Men alltså Robbie Keane, som bara skicka långt på Robbie Keane. Han hade ju egen cirkus också ju. Även om han inte ens var teknisk så kunde han ha egen jävla cirkus.
Han hade också en jävla härlig målgest. Det ska man heller inte underskatta. Det är också en sån här simpel grej som får oss på läktaren och framför tvn att bli lite glad. Men Roy Keane för mig, överlägsen. Vilken jävla mittfältare alltså.
Kör på det. Men vill han till landslag cirkusartist?
Ja visst.
Tim Cahill?
Ja, absolut.
Ja. Vill ha fler? Vittmannen?
Nej, nu får du lugna dig.
Hur många vill ha? Johan Elmander.
Tobias Bengtsson.
Ja, men Marcus Albeck kanske.
Han undrar hur du tror det går för Blåvitt 2022.
Nej, men det går bra. Alltså jag ser ett riktigt jävla drömår framför mig för Blåvitt som men kom igång här på hösten och alltså tränare tar tid att få impact, få stare 2-3 liksom av honom pinpointade spelare, den spelartypen han känner att han behöver få in i sin solna energifotboll, så tror jag att det kan bli riktigt bra. Så att topp 5 i alla fall för Blåvitt, om jag, och då är jag liksom lugn. Då håller jag lite i mig.
Tror inte heller, men
jag tror att det kommer väl bli ganska bra liksom kommande år för Blåvitt, tror jag. Men lugn i stormen innan de är med och rå på liksom de absoluta topplagen. Så tror inte jag liksom vägen dit att vara med och slåss som ett SM-guld är inte så jävla... Den vägen är inte så lång som att vara med och slåss om en Premier League-titel.
Nej, så är det säkert. Jag tror heller inte man ska underskatta det faktum att Marcus Berg är med från start nästa år.
Och nu jämförde jag alltså IFK Göteborgs situation med Arsenal, så att alla är med på det. Alltså, låt mig vara tydlig.
Jag fattar. Rickard Dito, han skriver ingen fråga. Bara tack för jobbet ni lägger ner vecka in och vecka ut. Tack själv för att du lyssnar, Rickard Dito. Tack alla som hörde av sig med fina ord och omdömen kring vårt märkliga avsnitt tillsammans med Pelle Kotschack. Det var lite oväntat. Vi var lite osäkra på vad fan det där var för något.
Och sen var det många som skrev släpp den oklippta versionen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Alltså så här, vi trodde ju att Kim skulle klippa det hårdare än vad han gjorde. Alltså det är väldigt mycket den oklippta versionen som folk har fått. Så det finns liksom ingen timme till med kort sagt. Däremot så skrev Patrik Mörk, som också tyckte om avsnittet, att det borde bli en tradition att vi alltid firar jul tillsammans med Pelle Kortsack. Ja, det har jag inget emot.
Nej, verkligen inte. Fina Munken undrar hur mycket deg drar Wilbur in?
Hur mycket deg jag drar in, alltså hur mycket pengar jag tjänar?
Ja, det antar jag att han undrar.
Alltså, vet du vad det ärliga svaret är på det?
Nej.
Jag har ingen aning. Jag har ingen jävla aning. Det har väl min revisor koll på förhoppningsvis. Men jag själv inte susning.
Men det är betydligt mer än när du säsongade som gigolo i Perth.
Det är det, liksom när man gick runt på 4 foster och en hämtpizza. Det är lite mer. Ja, det är det.
Guda, eller Gustav tror jag att han heter, han undrar vilka som är de 3 bästa sportcheferna någonsin, om du bara måste ta dem så här på volley.
Pantaleo Corvino. Och när det handlar om att vinna titlar, nu får liksom alla Fiorentina-supportrar liksom förstå mig rätt här, men Luciano Moggio, det han gjorde, sen kan han ha fuskat och så vidare, men det var också en tid i Italien där alla fuskade, och den som fuskade bäst vann. Så att det var ju liksom spelets regler lite grann där borta också. Men det är liksom, den eran han öppnade och avslutade i Juventus var ju såklart någonting alldeles utöver det vanliga. På tal om att fira jul med olika personer, så firade vi ju faktiskt Calciomania jul tillsammans med Luciano Moggi en gång i tiden.
Just det. Han var hemma hos sin mamma, va?
Ja, nej, men exakt.
Det kändes som en väldigt ensam människa.
Ja. Ja, jo, det gjorde han. Sen är det ju kul här att nämna en favorit. Alltså, jag var ju väldigt svag för den gamle Pier Paolo Marino.
som var i Odinese bland annat. Men då är vi ju klart det finns, alltså, klart det finns sportchefer att nämna framför honom, kanske folk tycker. Men man ska också komma ihåg att sportchefsyrket var ju någonting som inte fanns i Premier League på samma sätt, för man jobbade mer manager på den tiden.
Gör man väl och, i viss mån väldigt mycket fortfarande också.
Absolut, men jag tror att så här, det finns fler roller som är involverade i det sportsliga. Men helt ärligt, alltså Beppe Marotta är ju på väg att skriva in sig på någon slags topplista i alla fall. För man får ju heller inte glömma bort vad han gjorde i Sampdoria innan han kom till Juventus. Så att det är snart liksom 20 år av ruskigt bra sportchefande från hans sida. Och alla titlar som han har vunnit. Och, vi får se lite hur går det i Intertiden här nu, men det ser ju jävligt bra ut i alla fall. Men Pier Paolo Marino får i alla fall en plats. Efter Udinese så gick han ju till Napoli och var ju han som tog Hamsik, Lavezzi och gänget till Napoli och gjorde dem till en toppklubb igen i den italienska ligan.
Ja, men bra, det var dina volleysvar. Hoppas Gustav är nöjd här. Elis Billskog, han skriver så här: har Champions League-sändningarna blivit bättre eller sämre sedan flytten till Simor, tycker ni? Jag tycker att det där är så här, alltså, jag är part i målet, jag är jävig här. Jag tycker också att det är lite
ganska,
så här,
så du är med i, du är med i den hela sändningen.
men så här, jag tror också, eller
jag måste ändå, vänta, det är nu du säger så här, jag måste ändå säga att det har fan blivit lite bättre nu ändå.
Exakt. Och det säger jag som helt neutral och objektiv i min åsikt.
Ska jag vara helt neutral och objektiv, då måste jag ändå säga att sändningen har blivit snäppet vassare.
Mm. Nej, men jag tror att...
Det är alltid när det är någonting nytt, det är ett nytt utseende på studion, det är nya experter, det är en ny programledare. När en rättighet går över, lite som nu då med längdskidorna som har gått från SVT, Lusekofta, André Pops, Vinterstudion, det kanske inte är sådär modernt och liksom, ja, flashigt som er Champions League-studio. Eller det har inte varit det i Vinterstudion. Det ska inte ha varit det. Man ska sitta liksom med en kopp blåbärssoppa och mysa med André Pops och gänget i SVT. Och så nu kommer det till Viasat då. Men alltså jag tycker då, för här kan jag ju vara helt neutral, ju SVT kontra Viasat. Alltså jag är neutral, det vet du också Gustav, vad det gäller C-more sändningar. Så jag kan svara precis vad jag vill, jag har inga problem med det. Men bara för folk som kanske tror att jag är jävig för att du är på C-more, så väljer jag att svara på SVT kontra Viasat, så tycker jag ju att där har det blivit ett lyft. Jag tycker sändningarna är bättre på Viasat än vad de var på SVT. Jag tycker de blev lite trötta, de blev lite mätta och det blev lite samma sak varje år. Och så nu är det lite nya röster, jag tycker att det är fräscht, jag tycker att det är bra. Och med det sagt så skulle jag då vilja säga att lite samma känner jag med Champions League. Jag tröttnade lite på slutet. Jag kollade mindre och mindre studio på Champions League. Nu kollar jag mer, och det är säkert för att du är där också. Men jag vill bara säga det. Jag kollar mer studio nu. Och det är inte bara på grund av dig. Jag tycker också att jag skulle vilja slå ett slag för dels Vicky Blomé, som jag tycker gör fantastiskt bra. Och Lustig som har kommit in i det sjukt bra.
Ja, ja, men där sätter jag plus ett bakom både dina uttalanden här. Och kul att du känner så. Jag tror bara rent generellt att det är så när det kommer till svensk fotbollstv, att liksom, de flesta gillar inte förändringar när det kommer till långkörarna. Alltså Discovery hade motvind och uppförsbacken när de tog över Allsvenskan efter alla år på C-more och TV4. Alltså, väldigt många har ju sett Ola Wenström ratta Champions League med Niva och med Åslund och med Glenn och med Bojan och alltså med det gänget. Det har ju varit väldigt liksom lite förändring där, och de har gjort jättesnygga och bra sändningar i väldigt många år. Och så byter helt plötsligt rättigheten hemmaplan och skrud och personer, och då är ju väldigt många liksom så här. Den första inställningen tror jag är hos många att man blir lite skeptisk och att man är lite negativt inställd och att man har svårt att gå in i det med öppna sinnen. Så att jag tror bara att så här, de som känner att nej, men det har blivit sämre, eller jag vill att det ska vara som det har varit, jag tror man också behöver ge saker och ting tid, så kommer säkert de flesta känna att nej, men det här är faktiskt ganska bra det också. Så att, jag hoppas och tror att många, när vi sätter punkt efter den här säsongen, känner att vi gjorde vårt absolut bästa, vi gjorde det också ganska bra. Sen om folk tycker att Viasat gjorde det bättre tidigare, då får man väl tycka det. Jag hoppas och tror att vi både gör det bra och kommer göra det ännu bättre.
Hade det varit taktlöst av mig nu, Gusten, att slå ett slag för Cacciatore på Simor?
Det tycker jag inte.
Ruskig serie. Nu när vi hade pratat om Simor och de är med och sponsrar podden, så kan jag bara säga att för er som gillar maffia serier och den typen, så utspelar den här sig direkt efter Falcone och Borsellinos död.
Mm.
Jag vet, de blev ju sprängda på motorvägen där mellan flygplatsen och stan. Det är ett sånt ruskigt skådespel, och de här 90-talsmiljöerna, du vet, det var en tid där man rökte inne hela tiden, och den här ständiga omöjliga jakten på de olika maffiabossarna.
Ja.
Det speglar dem fantastiskt i Cacciatore.
Dessutom så finns ju nya Beck ute sen juldagen. Oj. Jag har sett den, tycker att den var härlig. Martin, okay, är liksom tillbaka i utredningen. Det hatar man inte.
För jag har varit lite skeptisk till just att han inte har varit med så mycket på slutet.
Det förstår
men
jag.
Härligt. Och kan inte väcka Gunvald till liv då?
Återigen, där gillar man inte heller förändring. Man är liksom instinktivt känner man, vad fan. Jag vill att det ska vara som det har varit. Men det finns ju dessutom en La Liga-omgång att se fram emot här till helgen. Så redan på nyårsafton så finns det La Liga-fotboll att konsumera, och sen så rullar omgången på söndag. Så att skaffa för guds skull ett C-more-abonnemang om ni inte redan har det. Potterball, han undrar vad som händer med Salernitana. Har du liksom fått några klarheter där än?
Nej, det finns inga klarheter. Det finns ingenting att rapportera. Alltså,
det är status quo.
Du har ju dels Ligaförbundet, alltså motsvarigheten till SEF blir det ju då. Det vill säga, alltså den organisationen där alla elitklubbar är representerade. Lega Calcio. Och sen så har du Fotbollsförbundet. Lega Calcio med presidenterna, representanter från de olika klubbarna, röstade ju för att man skulle tillåta Salernitana, alldeles oavsett vad som händer, att avsluta säsongen. Så man slipper hamna i det jävla läget att ett lag står över.
Men det är för väl ändå.
Och så hade man ja, men jag ser ju lite fram emot att ett lag står över varje omgång. Men sen hade man stormöte då med FIGS, alltså det italienska fotbollsförbundet i Rom, och där satte det italienska fotbollsförbundet ner foten och sa nej, antingen kommer in någon jävel och köper Salernitana, eller så kan de dra rätt åt helvete. Så att tidsfristen gäller här. Det är 28 december när vi spelar in det här. Det är några dagar kvar. Vi får se. Sen kommer det ju uppdateringar. Alltså, jag tror att det kommer lösas i slutändan. Jag tror ju att Salernitana kommer spela ut den här säsongen. På något jävla märkligt sätt, hur omöjligt det än känns, så brukar de lösa det nere i Italien.
Och hur går surret mellan dig och Anders Ström?
Men det har varit lite julledighet från vårt surr om Salernitana, men med 2-3 dagar kvar och liksom skaka fram en halv yard, det tycker jag ändå borde vara rimligt och görbart. Så att vi får väcka liv i den tråden igen.
Ali Joop, han undrar vad som händer med JG egentligen. Får vi se honom viftandes med en Sig Sauer i utkanten av Cancun inom en snar framtid, eller vad fan är det som händer? Vart ser du Guidetti när hans kontrakt löper ut här nu i juni?
Nej, alltså jag ser honom tillbaka. Alltså jag tror på något sätt att han har varit ute och snurrat nu sedan han var liten. City, sen Holland och Celtic och Spanien och allt möjligt. På något sätt så tror jag att pojken John Guidetti vill hem till Stockholm. Och att han har tjänat så pass mycket pengar att han är nöjd.
Han har också varit ganska frikostig med klipp på sociala medier där barnen verkar vara ganska tydliga i sitt Djurgårds- och Hammarby-förakt.
Jo, jag vet.
Så att det har ju fluttats en del med Gnaget i alla fall.
Det jag tror med Jogger är alltså, dels så tror jag på något sätt att pojken vill hem och så vidare. Och dels så tror jag att han vill vara i centrum på en fotbollsplan igen. Han vill liksom inte avsluta i Cancun eller för den delen i Dubai, utan han, jag tror att han kommer vilja liksom göra ett avtryck på en fotbollsplan.
Mm.
Och då är det ju bara AIK som gäller, så att jag tror väl, om det inte blir nu till allsvenska starten så till sommaren, så kommer han hem. Men jag tycker att man borde kunna lösa det innan. Alltså, hur jävla mycket pengar handlar det om?
Ja.
Att lösa honom från Alaves, och hur liksom stolta är de att inte låta honom gå? För han spelar ju typ ingenting.
Jag tror också att det är av ganska stor vikt att Sebastian Larsson spelar vidare, Micke Lustig spelar 22. Nu pekar väl allting på att Kristoffer Nordfeldt också har kritat på ett längre liksom, kontrakt för att stanna.
Ja.
Så att det kan nog tippa över till AIK där för JG. Vad det lider.
De är väl inte vapendragare i BP, för de är olika generationer, men de har ju sprungit på varandra på Grimsta.
Mm.
Nordfält och Jige.
Så är det. Marcus Fredriksson, han undrar hur det kommer sig att jag inte håller på något lag i Sverige. Orkar inte dra den harangen en gång till. Men han skriver så här: har det funnits något lag i Sverige som du nästan börjat hålla på, och varför blev det inte det laget i sådana fall? Det kan jag säga att alltså, är det något lag liksom så här, jag ändå var där och nosade på, så var det ju Bayern, i och med att farsans bästa polare Thomas Andersson, idag agent, då sportchef för Hammarby, ändå liksom fick mig att gå väldigt mycket på Söderstadion. Man hade väldigt liksom nära band till laget på Årsta. Man var där på träningar och fick någon matchtröja. Och, så att det fanns ändå en Hammarby-flirt i unga år. Men det dog ut för...
Det blev att, aldrig...
Nej. Och det var ju på grund av liksom det som har lett till att jag aldrig har hållit på ett lag i Sverige. Så var det med den saken. Martin undrar om Pontus Farnerud är en bluff. Och då pratar vi alltså om IFK Göteborg sportchef Pontus Farnerud.
Så jag är svårt att bedöma hur länge han varit sportchef nu i IFK Göteborg.
Alltså han hade ju någon märklig...
Det går väl enkelt att lista liksom.
Han delade ju uppdraget märkligt länge med Kneten.
Jag tror någonstans så här att det är svårt att bedöma individer i IFK Göteborgs organisation. Alltså egentligen så vill man ge underbetyg till alla. Alltså individuella underbetyg till alla. Men jag tror att det finns någon slags kollektiv jävla härdsmälta i IFK Göteborgs liksom ledning som gör att det blir svårt. Alltså det är mycket möjligt att han inte är en bluff. Det är lätt att säga, ja han är en bluff. Det är väl, den är väl retoriskt ställd den här frågan, tänker jag också. Men jag vill ändå inte säga det.
Nej, och det tycker inte jag heller att man kan göra riktigt än, i och med att han har varit liksom ensam på posten så kort tid han ändå har varit det. Jag tycker däremot att det är lite upp till bevis för inte bara Pontus Farneruds truppbygge, utan också IFK Göteborgs liksom linje man har valt med alla dessa ständiga hemvändare och liksom, ja men, blickar i backspegeln, att vi ska tillbaka till det som en gång var, och laget som har vunnit SM-guld och fikaligan hit och landslagsmän dit som sjunger på sista versen. Nu inledde man ju 22-säsongen med att plocka tillbaka Emil Salomonsson efter hans utlandsäventyr. Återigen en sån här han är hemma igen värvning. Och de har ju helt ärligt gått så där om man ställer upp samtliga på rad. Så att det måste ju flyga nu under Stare 22 för att inte hela jävla liksom vägvalet ska bli underkänt. Och där måste ju såklart sportchefens roll i det vara väldigt liksom primär.
Absolut, absolut. Vi får se.
Ja, vi får ge det 22-säsongen här vad gäller Blåvitts vägval och sportcheferi av Farnerud. Per Winberg skriver så här: konkurrensen i Norden jämför sig svenska och danska ligan. Hur tycker ni allsvenska klubbar ska jobba, som exempelvis Midtjylland? Alltså, har vi för få lag i Sverige som nischar sig? Alltså, jag vet inte. Jag tycker ibland att typ Midtjylland och Bodø Glimt får liksom... Det blir för stora ringar på vattnet rent nationellt, Danmark och Norge, för att de klubbarna sticker ut. Alltså, gjorde inte de, eller gör inte de, lite samma sak som Östersund gjorde? Eller? Alltså... Förstår du vad jag menar? Att det är en klubb
jag fattar vad du menar.
Men som alltså, sticker ut och hittar ett nytt sätt att arbeta på och kanske liksom så här, gå mot strömmen och bryter mot normen. Men det behöver ju inte innebära att det är en trend som går i svensk fotboll för att Östersund gjorde det. Eller för att Bodø Glimt gör det nu, att det är så norska klubbar jobbar. Eller Midtjylland, det är så danska klubbar jobbar.
Jo, nej, men alltså jag tror att det också blir svårt att jämföra. Jag såg Anders Norlén på Twitter som är en Swiss Ramble-typ men på svenska, som faktiskt alldeles nyligen har liksom brutit ner i väldigt mycket detalj de danska toppklubbarna. Brøndby här senast, och där skiljer det sig. Jag såg FC Köpenhamn var han på här för någon vecka sedan. Där blir väldigt tydligt när han jämför med de svenska liksom toppklubbarna, typ Malmö FF också, alltså, som ligger helt överlägsna i Sverige om vi bara kollar på ekonomin och sista raden och sådär. Alltså, vi är inte ens nära efter Köpenhamn. Och deras strategi är att man köper spelare för att behålla spelare. Samtidigt som nu har väl Malmö lite samma strategi också, men man har kollat på övriga alltså, toppklubbar som är med och slåss om SM-guld, så liksom bygger hela verksamheten på att man måste få fram talanger eller köpa spelare som man säljer dyrare. Allting handlar hela tiden om att sälja dyrare än vad man köper för, och hela verksamheten bygger på det. Medan man i FC Köpenhamn har liksom, förutom att man har sjukt jävla mycket mer pengar, och det går inte ens att jämföra, och kollar man på de senaste liksom 10 åren och vad de har presterat ute i Europa och så här, går inte heller ens att jämföra med vad Malmö har gjort här. Så att de ligger på en helt annan nivå. Jämför man med Brøndby då jobbar de kanske lite mer som det är alltså Anders Norléns slutsats, att man de jobbar lite mer som de allsvenska klubbarna, typ AIK och Djurgården, där man bränner nästan alla pengar på löpande verksamheten. Alltså och sen så måste man finansiera sig genom nya emissioner och lån från närstående och så vidare när man inte är kreditvärdiga. Så ja, det är också svårt att titta på vad FC Köpenhamn har gjort med parken och alltihopa, för vi vet att det för i stort sett alla allsvenska klubbar, så dels finns det inte supporterunderlaget om du tittar på ja, vad vet jag, 98% av de allsvenska klubbarna. Om inte supportunderlaget finns, så finns det, om vi tar Stockholmsklubbarna bara, där supportunderlaget finns, så finns det inga möjligheter att köpa mark och bygga arenor och så vidare och så vidare. Så att det går liksom inte att jämföra, eller det går inte att göra en copy-paste på vad FC Köpenhamn har gjort. Utan det är deras verksamhet, de gör vad de gör. Jag vet inte, vad fan var frågan? Nu håller jag på och liksom går vilse här i Norléns tweets och de danska klubbarna.
Nej, men det var väl en ganska öppen fråga från Per här, hur man tycker att allsvenska klubbar ska jobba. Är liksom Midtjylland något bra exempel? Och jag tror, alltså så här, jag tror att det är farligt att generalisera.
Jag tror talangutveckling. Alltså Nordsjälland, Midtjylland, Brøndby, de jobbar med talangutveckling. Och det är liksom basen i deras verksamhet. Mm. Jag tror någonstans att alla svenska klubbar, oavsett om det är Malmö FF, AIK eller Kalmar FF, så måste man jobba med sin talangutveckling, och man måste lägga enorma resurser på det. Man måste lägga mer resurser än vad man redan lägger på sin talangutveckling. Alltså, och det tror jag i stort för svensk fotboll, eller om det är för dansk fotboll. Och där vet jag att vi ligger lite efter.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Alltså om du jämför bara med Danmark. Jag har en polare som precis var över i Nordsjälland i 6 veckor och tittade på vad de gjorde där. Och jämförde med den toppklubben som han är i här hemma i Sverige. Alltså gå inte jämföra de resurser de lägger och den, liksom, de verksamheterna de har där. Och man börjar se det resultatet. Man har sett det resultatet att danskarna lägger sjukt mycket resurser. Både ekonomiska och personalresurser i form av tränare, i form av fysios och liksom allting som finns runt de här lagen. Så de kan faktiskt mäta sig på akademinivå i alla fall med toppklubbarna ute i Europa. Alltså sättet de arbetar på och kanske inte lika mycket resurser som vad vet jag, City lägger ner på sin akademi, men det, man kan ändå jämföra nivån lite, akademin, med de största klubbarna ute i Europa. Och där har vi en resa att göra fortfarande i Sverige, och den pågår och många klubbar fokar på det här, men det måste läggas mer resurser. Vi bryter emellan med ett litet budskap från Betsson. Vi har en trippel i helgen och ni ska hålla utkik på våra sociala medier. Det här kommer vi släppa den. Ni vet om att vi satt trippen senast. Satt som en smäck. Vi går för andra raka kaffekaka. Ni hittar den på Betsson.com under godbitar boostade odd. Som sagt, håll utkik på våra sociala medier. Kom ihåg att ni måste vara 18 år och att stödlinjen .se finns om man har problem med spel. Hörrni, slutligen, Betsson, stort tack för 2021. Vi ses 2022.
Mattias Söderström, han skriver så här: hur kommer det sig att nya målrekord slås varje vecka? Haaland, Vlahovic, Higuain, Giroud, Immobile, Ronaldo, Messi, Mbappé etc. Är det ett sammanträffande eller har försvarsspel gått tillbaka till 40-50-talet i kvalitet och anfallare blir överbeskyddade och inga tacklingar tillåts och så vidare och så vidare? Alltså, jag tror att en förklaring är att man gräver fram massa halvdanna låtsasrekord här och där, men när det kommer till de faktiska målrekorden och de hårda siffrorna där man, ja, men som Söderström nämner här, Vlahovic till exempel, ingen anfallare har gjort fler mål på ett kalenderår i Serie A än vad han har gjort nu, och den tidigare rekordinnehavaren, eller som han nu delar rekordet med, det är Ronaldo, således så är det ett ganska färskt rekord därifrån, och det finns målrekord lite överallt som slås här nu. Jag fattar vad han menar, men jag tror att,
men man spelar väl mer matcher kanske?
Jag tror så här,
alltså, 50-talet. Det finns väl många förklaringar till att rekord slås, menar jag.
Ja, nej, men dels,
alltså, så här, det är dåligt försvarsspel.
Jag tror inte man spelar så här jättemånga fler matcher idag än vad spelarna gjorde för kanske 15 år sedan. Det är 38 omgångar i ligan och kupperna är mer eller mindre likadant utformade och så vidare. Däremot så tror jag att de största stjärnorna spelar fler minuter på en säsong än vad de största spelarna gjorde tidigare. Man är bättre på att återhämta kroppen, man är bättre på att skydda spelarna rent fysiologiskt, medicinskt. Alltså, där tror jag att det görs skillnad i minuter.
Väl här också kunna göra någon liten utläggning, även om jag inte känner för att göra den, kring hur liksom fotbollen ser ut. Och den är väldigt enkel att göra i just Italien, liksom, där det var Catenaccio som regerade fram till liksom både det ekonomiska och det sportsliga stålbadet under 10-talet här nu. Där man idag, om man kollar på de tränarna som kommer upp med Vincenzo Italiano och Antonio Conte till viss del också när han kom upp, Simone Inzaghi. Alltså man spelar mycket, mycket mer offensiv fotboll.
Ja, men det jag skulle komma till.
Dit orkar faktiskt inte gå.
Nej, men jag skulle landa i samma sak, för att jag skulle också bara vilja skjuta in. Jag tror att VAR senaste 2-3 åren har hjälpt till med att det blir fler straffar. Som har också byggt liksom de här största målskyttarnas målskörd när man sätter punkt efter säsongen. Men som du är inne på, jag tror att den stora förklaringen är att det finns en generellt sett annorlunda balans i dagens fotboll kontra för 10, 15, 20, 25 år sedan. Att det är fler tränare som vinner matcher, eller som vill vinna matcher idag genom att göra 2 mål framåt, snarare än att man vill vinna matcher genom att hålla nollan. Så att jag tror att målsnittet har gått upp över lag i de flesta ligorna.
Tar vi på volley som sagt, så att, men det stämmer nog.
Alexander Östling undrar om det är sant ifall du cyklade eller kraschade in i en liten vinbar i Florens med Ola Wiklanders cykel.
Ja, det stämmer.
Axel Hagberg, han undrar med anledning av Derbys situation, och då pratar vi alltså att Derby i Championship har så pass körig ekonomi att man har fått massa minuspoäng och att väldigt mycket talar för att man genom dem kommer åka ur Championship och eventuellt försvinna ner i det svarta League One-hålet. Tror ni då att Wayne Rooney kan komma ta över en Premier League-klubb nästa år? Om ja, är United ett alternativ eller tror ni att de har lärt sig läxan kring före detta spelare? Jag tror att ja på båda de här delfrågorna. Jag tror att Wayne Rooney absolut är ett tränarmaterial för Premier League, men jag tror inte att
hyllas
han ska till
Manchester
United.
Mycket,
absolut. Absolut. Ja. Sen har jag sett liksom, jag har sett Rooneys Derby för lite för att kunna liksom bedöma hans fotbollsfilosofi och hans hand han har lagt på det laget, men jag tror definitivt att vi kommer se Wayne Rooney träna ett Premier League-lag vad det lider ganska snart, men jag tror inte det blir Manchester United. Det tror jag ligger längre fram i pipen. Pontus Lindström undrar, vilken maträtt är ni bäst på att göra?
Jag gör vilken maträtt du vill. Jag kan göra avancerat, jag kan göra svensk husmanskost, jag kan göra österrikisk husmanskost. Nu sitter jag här och filar lite på tre olika rätter med rysk kaviar som bas till nyår. Så jag tror att den ena ska i alla fall vara råstekt hummer med rysk kaviar, och så får vi se om vi inte gör någon jävla smörig liten skysås, eller vi kanske till och med liksom vispar upp den rejält så att den blir lite bubblig, härlig och sådär. Men och sen kommer det vara en av rätterna kommer vi bara lägga den ryska kavian på huden och med en iskall vodka till. Så får vi se vad den tredje blir. Nej, det, vilken är jag bäst på? Det är svårt att säga.
Men vilken, om du liksom så här, säger att du är lika sugen på alla pastarätter, vilken pasta föredrar du att laga?
Alltså jag tror jag sprider, jag säger att jag lagar 10-15 olika pastarätter, så tror jag att jag, klassiska pastarätter, så tror jag att jag sprider dem ganska jämnt över ett år. Vissa perioder, speciellt under våren, innan sommaren och under
du är fan lika bra på allt.
Men antingen är du bra på att laga mat eller så är du dålig. Och sen så är jag vetgirig, så jag vill hela tiden förbättra mig. Så man blir bättre och bättre hela tiden. Det tror jag alla är med på. Men nej, men du vet, vissa perioder så är det ju. Alltså nu under hösten har jag liksom varit inne på olika typer av ragu, gått över från rött vin som bas i ragun till vitt vin som bas, för det är så man jobbar i Napoli. Testa det ett tag och börja, ja, men tycker det är ganska mysigt. Ja. Men som sagt, det beror på årstider och lite vad man känner för.
Jag måste fan säga, alltså, jag kom ju från ett 10 dagars arbetsläger ute på Hattudden med julmaten här senaste tiden. Alltså jag har fan excellerat inom julmat, känner jag. Det är ruska...
Det är också lätt matlagning.
Det kanske det är, men nu frågar du Pontus, vilken maträtt är ni bäst på att göra? Alltså, frågar jag mig själv den frågan så måste jag säga så här. Jag kommer från liksom 5 plus Jansson, 4 plus köttbullar, bra, gjorde olika laxer, gjorde olika sillar. Julmaten. Julmaten, ja, där är bra.
Ja, det, som sagt, graven lax är ju liksom inget svårt. Så kan du ju liksom välja om du vill ha ingefär, om du gör på klassiskt vis och så vidare och så vidare.
Nej, men det är jävligt svårt att lägga
en klick. Men ta rätt så köttbullar.
Jävla svårt att lägga en klick rysk kaviar på handen och hälla upp en iskall vodka. Det är stor.
Nej, men nu pratade jag bara om vad jag stod inför för nästa utmaning. Men okay. Alltså, råstek du en hummer och gör en jävligt god sås till den och lägger rysk kaviar på. Sen så råsteker jag en hummer, gör en jävligt god sås till och lägger en klick rysk kaviar på, så ska du se att det är skillnad. Men det är en sak som kommer bli en förändring för dig, eller en omställning till det bättre sen, det är ju när du får barn. Ja. Jag och Helena har ju en grej att vi lagar allting från grunden. Vi har inga halvfabrikat överhuvudtaget. Så att köttbullar, det gör jag ju så jävla ofta. Och ju oftare man gör någonting, desto bättre blir du.
Så är det.
Rulla köttbullar. En klassisk köttbulle är säker på. Det blir liksom inte olika om jag skulle göra en idag eller om 2 månader. Sen kanske du vill göra en julköttbulle och röra ner lite i julkryddor i. Men det är en annan sak. Men konsistens och liksom fluffighet och liksom allting sånt där. Där är jag stabil.
Underbart. Vi fortsätter. Yesin Sirak undrar när turkresan med hårplanten blir av.
Ja, vi får väl se lite. Alltså nu har jag fått lite uppslag på att göra det här hemma i Sverige. Men 2022 är i alla fall tanken att håret ska tillbaka.
Anders Lilleborg undrar hur vår startelva ser ut mot Tjeckien. Det Oj. Är ju idag kraftgiven. Knappt 3 månader till avspark.
Ja, men förutsatt att alla är skadade och friska och att matchen spelas och allt sånt där, så skulle jag säga kraft. Vigge. Hoppas att Danielsson kommer tillbaka till Djurgården så att han spelar fotboll, eller i alla fall får spela fotboll borta i Kina, så att han kommer i toppslag. Augustinsson, och sen spelar jag ju med Albin och Svanberg, alltså helt givet. Svanberg tar kliv hela tiden, jagas av toppklubbar, och det är inte konstigt att han gör det, för att han har verkligen tagit nästa kliv, och jag tror han kommer fortsätta göra det kanske kommande 1-2 säsongerna innan han verkligen etablerar sig en hyfsat stor klubb som är större än Bologna men kanske mindre än Manchester City. Så Svanberg given med Albin Ekdal, och sen Emil Forsberg. Helst av allt så spelar jag ändå Kulusevski till höger. Nu vet jag att Janne ser han som anfallare, men jag spelar med Kulusevski och sen spelar med Zlatan och Alexander Isak på topp.
Ja, jag har inte så mycket att tillägga. Jag tror dock
Norfelt att, i mål för övrigt, inte Robin Olsen.
Oj, ja. Men då kan väl jag slå fast att Robin Olsen kommer givetvis stå i mål. Viktor Claesson kommer spela till höger, och sen så tror jag faktiskt inte att Svanberg har tagit sig förbi Koffe än i hierarkin där på centrala inne mittfältet. Men
då är man fotbollsblind om man inte ser det. Så har jag precis att Janne var fotbollsblind.
Vi bränner av några snabba här. Jesper undrar om vi kan förklara Hans-regeln. Nej, det kan man väl inte. Andreas Ekstrand undrar vad vi tror om Torns IF 2022. Vi tror väl ingenting. Vi hoppas bara på att det går åt helvete för Torns. Som alltid.
Ja, ja.
Död och olycka Verkligen. Åt Torns IF. En av parollerna som gäller här i Toto Balotto. Björn undrar vem av oss som är fetast efter jul.
Ja, jag har inte kunnat, men jag har inte käkat så mycket. Jag gick ju på så här megadiet 5 veckor innan jul. Och då krymper man i magsäcken. Så att liksom,
jag
kunde liksom inte sitta. Ja, jag vet det. Ja, fast det gör ju inte det, för att magsäcken är krympt. Så när julafton kom, jag tänkte att jag ska sitta länge och placera. Jag fick inte i med mat. Så det var stopp efter lax och sill.
Trist alltså.
Så jag ställde mig på vågen här för ett par dagar sedan. Och då var det kanske 1 kilo upp bara eller någonting sånt där från innan. Så. Det kanske är du.
Då, ja, faktiskt. Jag har inte tränat på en vecka och jag har fan ätit
bara
allt.
Jag har ätit
allt jag har velat käka. Druckit ganska mycket jag har gjort också. Så att, men det kan nog mycket väl vara. Ja, då får William Körmark svara här på sin fråga. Vilken kurva har Wilbachers viktresa? Vart du är för tillfället. Att du jobbar
just nu
med...
pekar den neråt.
Underbart. Då ska vi se här. Det är många som undrar om Never Forget. När kommer säsong 2? Jag såg att du utlovade comeback för Never Forget här under 2022.
Jajamensan, 2022 så kommer en ny säsong av Never Forget.
Ramzan Adam undrar, vad tycker vi om Harry Maguire som kapten i Manchester United? Jag måste fan säga det efter matchen igår. Som jag också, alltså så här, det var också någonting jag låg och tänkte på hela matchen. Att herregud, så jävla dålig den här spelaren är sett till då landslagsstatus, kaptensbindelstatus i Manchester United.
Men har liksom inte det konstaterats 1000 gånger
jo,
i varenda webbshop?
Men det känns som att Harry Maguire just nu spelar sin sämsta fotboll, uppträder på sitt allra mest darriga och skakiga sätt sen han anslöt till Manchester United. Alltså det ser verkligen ut som att tvivlet har nått honom själv.
Trist att prata om Harry Maguire. Trist att ställa fråga om Harry Maguire. Vem bryr sig? Alla pratar om hur jävla dålig han är. Ja, han är dålig. Ska vi tävla i vem som tycker han är sämst? Nah. Det går inte.
Tyckte ändå jag landade i någonting halvfräscht här. Att tvivlet har nått honom själv.
Okej.
Erik Karlsson undrar vad som har hänt med samtalen till utrikes- och inrikeskorrespondenterna samt till Ponne. Vad gäller utrikeskorrespondenten så har han numera lagt av, och sen ett knappt år så är han ju tillbaka i Sverige. Således kan han inte längre vara utrikeskorrespondent. Inrikeskorrespondenten, han gjorde ju en bejublad sittning i studion, men sen dess så har det ju varit ganska svajigt med skador och speltid. Det har helt enkelt bara inte blivit av. Det är lite för dåligt att vi inte har ringt Fribben någon gång här nu under det senaste halvåret och fått en liten insight.
Får vi göra bättre?
Ja, det är, samtalet till inrikeskorrespondenten kommer upprättas igen under 2022. Vad gäller Ponne, ja men fan, Ponne snackade vi väl med så sent som i höstas?
Ja, det gjorde vi väl.
Vi ringde honom där. Absolut. När han la av i landslaget och sådär. Så att,
men ofta jag vet inte folk riktigt vill att vi ska ringa till Ponne, men han är ju med i alla möjliga. Alltså vill man konsumera Ponne så är han med. Ja, dels kan man väl streama honom när han sitter och spelar CS. Dels så kan man väl liksom lyssna på. Han var ju väldigt ivrig att vara med i det här nya Clubhouse som såklart blev ett fiasko. Alltså inte Ponnes medverkan utan själva grejen med Clubhouse.
Vi börjar bli jävligt långa så att vi ska börja runda av. Jag tänker bara några korta här. Martin undrar vad vår drömgäst är, om vi inte får säga Marcus Rosenberg. Zlatan vore ju kul ändå, får man ju säga.
Och det har vi sagt förut också. Mm. Men vet du vad jag vill säga?
Ja.
Drömgäst. Stående från idag och alltid framåt. Oavsett hur många gånger han är med. Ranegi. Nu trodde folk jag skulle säga Pelle Kortchak.
Verkligen.
Han har liksom gått från...
Alla trodde
ingenstans.
Det utom jag.
Ja, precis. Nej, men Ranegi är alltid stående drömgäst i Toto Balotto.
Underbart. Mattias Agra avslutningsvis. Gusten, vad är det som händer i FPL? Lägg ut texten. Hur ser framtiden ut i FC Lenny Tigg? Så jag kan meddela att jag tidigare idag faktiskt tog beslutet att skita i återstoden av den här säsongen. Jag tror att jag gör comeback i augusti igen, men nu blir det ghost ship resten av säsongen. Jag tappade fullständigt lusten här under december med alla inställda matcher och minuspoäng man tog för att få in spelare som sen fick sina matcher uppskjutna. Allt har bara blivit kaos och det känns direkt ovärdigt att vi ska hålla på med det här. Så att, no more Lenny Tigg den här säsongen. Vi får se om vi kör igen i augusti. Men det tror jag. Jag har för mycket sur för att göra det där.
Sorgligt.
Ja, det är fan sorgligt. Det är den första att skriva under på. Hörrni, fan, tack för allt engagemang. Tack för alla frågor ni skickade in när vi öppnade frågelådan. Det var en del obesvarade frågor. Vi kanske fyller på med några svar på Twitter. Men gör vi inte det så hörs vi snart igen i alla fall. Då tillsammans med Erik Niva i den första av två delar när vi summerar fotbollsåret 2021. Den hör ni på fredag. Sen så kommer del två på måndag igen. Ha nu en riktigt trevlig nyårsafton. Hoppas ni käkar något gott och att ni får vara bland nära och kära. Så laddar vi batterierna och så hörs vi igen i studion på fredag den 7 januari nästa vecka när vi tar ner 13-dagsbollen från Italien och så vidare.
Glöm nu heller inte att starta året 2022 på morgonen den 1 januari med en Celsius. Då har ni liksom hela 2022 framför er. Det är den absolut bästa starten på alla dagar. Men såklart så startar man året med en fräsch, kall, god Celsius. Det var det sista budskapet jag hade, Gusten.
Underbart. Ta hand om varandra. Ta hand om dig, Thomas. Hälsa tjejerna så hörs vi i dagarna.
Det gör vi. Ciao tutti.
Ciao tutti. Get a light on you, my sweet honey love. Over to a jangling dynasty, thank you for your ride. Every woman that you meet, could I say, get a you.
Schmoe.